Tack Jesus. Jesus, vi vill bara tala ut ditt namn över varje sjukdom, över varje plåga. Vi talar ut ditt namn över depression. Vi talar ut ditt namn över arbetslöshet. Vi talar ut ditt namn över ekonomiska svårigheter. Vi talar ut ditt namn över trasiga relationer. Vi talar ut ditt namn över trasiga äktenskap. Vi talar ut och proklamerar namnet Jesus över varje livssituation. Och det finns frihet i ditt namn. Tack Jesus. Amen. 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 Halleluja. Varsågod och sitt ner. Jag ska fortsätta att prisa Gud och vara i bön om en liten stund. Tack lovsångar. Jag har sagt att ni förväntar mig den sången till efter predikan. Jag börjar alltid gråta när vi sjunger den. Det är jobbigt att börja gråta innan man har börjat predika. Eller, nej, jag bara skojar. Men det är en fantastisk. Det finns någonting i namnet Jesus. Amen. Har du ingenting annat som rör dig till tårar, så låt namnet Jesus rör dig till tårar. Tänk att vi får känna honom. Att han är vår vän. Han som har brutit sönder mörkret. Han som lossar bojorna. Han som kan göra varje människa fri. Han är din och min vän. Amen. Men inte alls det ord är det vi liv säger. Det jag ska tala om Jesus. Jag tänkte det passar på bra till advent. Passar på varje söndag. Amen. Ja, du, när våra barn, vi har tre barn, Birgitta och jag. De är inte barn längre, men de har varit barn. Men när de föddes, så det här från mitten av 80-talet och fram till början av 90-talet, så var det fortfarande vanligt att man satte in en födelseannons i dagstidningen. Hur många minns den tiden? Det är länge sedan nu. Jag har fattat att det där är inte lika vanligt nu för tiden. Nu kanske det mer blir något inlägg så där i sociala medier. Man filmar hela förlossningen. Nej, det kanske man inte gör. Men det blir liksom, ja, vad vet jag? Jag är en gammal människa. Jag kan inte det där. Men i alla fall, det fanns, minns jag, en grej som var standard. Det gällde i stort sett, tror jag, alla sådana här födelseannonser. Det var att man satte in annonsen i efterhand när barnet var fött. Eller hur? Make sense? Ja. Ibland så kunde det finnas med ett namn, liksom om man visste vad man tänkte kalla barnet. Så där. Ibland blev det bara så här, liksom, det blev en pojke eller vår son, vår dotter. Och så där. Och det var väldigt sällan som man berättade vad det här nyfödda barnet förväntades syssla med sen i livet. Liksom, vår dotter, civilekonomen eller sådär. Det var sällan man skrev ut det. Man kanske tänkte det, men man skrev det inte. Liksom vad de skulle syssla med, vad de förväntades uppnå någonstans i livet. Så här. Och grejen är att vi ska läsa en födelseannons tillsammans idag. Som är lite speciellare. Den är väldigt speciell. Därför att den skrevs och offentliggjordes i förväg. Ganska långt i förväg. Innan barnet var fött. Så där 700 år i förväg. Och den innehåller väldigt tydliga förväntningar på barnet. Det här är den som ska födas. Och han ska göra det här. Och han ska vara den här. Alltså vem han var. Det är angivet att det var en pojke. Hur han ska vara. Och vad han kommer att uppnå i sitt liv. Det är frimodigt att skriva det. Eller hur? 700 år i förväg. Men det gjorde Jesaja. Och det var han som gjorde det här offentligt. Och det står så här. Därför att ett barn har fötts åt oss. En son är oss given. Väldet har lagts på hans axlar. Och han ska kallas underbar rådgivare. Mäktig Gud. Evig fader och fridsfurste. Och det handlar förstås om Jesus, det fattar alla du, eller hur? Jag måste köra lite örmål här så Nils hänger med. Fattar alla du? Goeller! Alltså hela kapitlet i Jesaja, egentligen hela Jesajas bok, men hela det här kapitlet i Jesajas bok handlar om Jesus. Jesaja profeterar till ett folk som har hamnat i nöd. Och han talar till ett folk som upplever mörker. Han talar till ett folk som lever mitt i sociala orättvisor, mitt i våld, mitt i övergrepp. Han skriver till människor som är rädda. Som tycker att livet är svårt, som inte ser någon utväg. Han skriver till människor som har förlorat sitt hopp, förlorat sin glädje och förlorat sin framtid. Men det här kapitlet börjar med att Jesaja liksom tänder en liten hoppets låga. Den kanske inte var så liten, men det, liksom man börjar ana att här är någonting på gång. Han talar om en förändring. Han säger att så som det är nu behöver det inte vara sen. Det som är läget just nu, idag, är inte med absolut nödvändighet det som är läget imorgon. Att det som gäller idag inte måste gälla imorgon. Att livet kan förändras. Han säger så här: men nattmörkret ska vika där det nu är ångest. Eller som det står i folkbibeln ungefär, att det ska inte vara nattsvart mörker där nu ångest råder. Wow! Du som har varit med när jag har talat under några år, jag har ju varit här några år nu, varit med om några advents- och jultider tillsammans. Du vet, jag landar så gott som alltid i de här texterna som handlar om hur ljuset bryter mörkret. Och kanske är det för att jag kommer från Skåne där det aldrig är mörkt, utan det är alltid solsken, det är alltid varmt, det är alltid underbart, det är alltid härligt, det är alltid ljuvligt. Jag menar, hade jag varit i Malmö nu så hade jag legat på Ribersborg och solat. Jag vet inte, jag har svårt för den här mörka tiden. Kanske är det därför som jag älskar de här texterna. Och kanske ännu mer är det därför att jag vet vad de här texterna, sanningen i de här texterna kan göra i en människas liv. Jag vet vad de texterna, vad det är, sanningen, budskapet om ljuset som kommer in i mörkret. Jag vet vad det har gjort i mitt liv. Det ska inte alltid vara som det är nu. Det kommer en annan tid, det kommer en förändring. Och vet, jag tror att varenda en av oss kan känna att det har funnits tid, och det kanske till och med för någon är en sån tid just nu när man skulle önska att man fick höra de orden: det ska inte alltid vara som det är nu. Och även om livet i mångt och mycket är bra för de flesta, så kan det ju finnas områden i livet där man längtar efter den där förändringen. Så därför tänkte jag låta dig få höra de orden idag. Att det som är just nu behöver inte vara det som gäller imorgon. Säga till dig, älskade syster, älskade bror, att de där orden är till dig. De gäller för dig. Nattmörket ska vika där det nu är ångest. För det är det som är julens evangelium. Det är det som är hela evangeliet egentligen. Det kommer en ny tid. En tid när ljuset segrar över mörkret. Jag är så barnslig och naiv i min tro, så jag tror att det gäller för varenda människa som bara vill sätta sitt hopp till Jesus, som bara vill sträcka ut sin hand. Det kommer inte alltid per automatik, och det kommer inte alltid alldeles omedelbart. Och ibland så är det lite kamp, eller ibland är det rätt mycket kamp om vi ska vara ärliga. Men det är en sanning som är evig. Att Jesus kommer ljuset. Och mörkret kan inte vinna över ljuset. Jesaja fortsätter, så säger han så här: att det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Jag minns en sång som vi sjöng på 90-talet. Jag tror det var Per Sötorp på Oslo Kristne Center, jag är inte säker, men det var norsk var den i alla fall. Res dig i strålglans, nu kommer ditt lys. Herrens härlighet går upp över dig, så res dig. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Igen, det här är skrivet till människor som har förlorat allt. Det är skrivet till människor som har tappat allt vad hopp och framtid heter. Läser man hela sammanhanget så fattar man att det här budskapet först och främst var riktat till de som bodde och levde i de delar av Israel som först fördes bort i fångenskap år 722 före Kristus. Och senare blev de också till tröst och hjälp för resten av folket, de som 586 före Kristus fördes iväg till Babylon. Men vet du, den här texten och det här budskapet är större och mer omfattande än så. För när vi kommer in i Nya Testamentet, in i det nya förbundet, så inser vi att det här är ett budskap av hopp och framtid för hela mänskligheten. Vet att Jesus hade en släkting. Han hette Johannes och kallades för J.D. Johannes döparen. Nej, det kallades. Han hette ju. Alltså Jesus mor Maria och Johannes mor Elisabet. De var kusiner. Eller hur? Så Jesus och Johannes, de var, om de hade varit från Norrland, hade de varit tre männingar. Eller hur? Andra säger sysslingar, inte pysslingar, sysslingar eller något sånt här. Johannes föddes först. Och när han var 8 år gammal så bars han fram i templet. Och då profeterade hans far Zacharias över honom att han skulle bana väg för Herren själv och han skulle kallas den högstes profet. Men han profeterade också om Jesus. Och då använder han just den här bilden av ljuset som bryter fram och så säger han, för på grund av Guds innerliga barmhärtighet, det är ett uttryck som är skönt, Guds innerliga barmhärtighet, ska en soluppgång komma ner till oss från höjden och den ska lysa över dem som lever i mörker och i dödens skugga och leda våra steg in på fridens väg. Och när en ängel, strax efter Jesu födelse, kommer till några enkla härdar på en äng utanför Betlehem, så är det budskapet ängeln ger inte riktat till bara några få, utan han säger, var inte rädda, jag kommer till er med ett budskap om en stor glädje som gäller hela folket. Eller som King James översättning säger, allt folk, alla människor. I natt har en frälsare fötts åt er i Betlehem. I Davids stad. Han är Messias, Herren. Jesaja ger det här barnet i texten som vi läste 4 titlar, 4 epitet, liksom 4 etiketter som talar om vem han är och vad han kommer för att göra. Han säger att han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsfursten. En underbar rådgivare. En del översättning delar upp det i 2 titlar. Liksom, och säger, han är underbar och han är rådgivare. Men de flesta översätter det här är liksom en grej. Han är underbar rådgivare. Det kan vara värt att notera. Jag tycker det är lite härligt. Att liksom det hebreiska ordet som här är översatt med underbar. Det används bara, helt uteslutande, bara om Gud själv. Det finns andra saker som är underbara. Men det använder man ett annat ord. Det här är liksom Guds underbar. På det sättet. Alltså barnet som skulle födas, Messias som skulle komma, skulle vara en gudomligt underbar rådgivare. Och rådgivare, det betyder inte lite med att han kommer med lite upplyftande tips. Han är faktiskt mer än en influencer. Det är liksom inte bara lite upplyftande tips och lite life hacks. Jesus är inte din personliga life coach. Det här är någonting som är djupare än så. Det handlar om någon som vill leda dig. Det handlar om någon som du kan följa. Det handlar om någon som visar vägen, som vet vad som är rätt och som leder dig rätt. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull, skriver kung David i psalm 23. Och Jesus talar om sig själv som en herde och så säger han, mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Det är vad det handlar om. En rådgivare som är mer än allmänt peppande, utan som är någon att ta rygg på och följa genom livet och som vet vart du ska ta vägen. Han är en mäktig Gud. Och det här är viktigt. Jag vet, min hjärna funkar så. Jag antar att din funkar så också, att det är svårt att liksom greppa det här med hur treenigheten funkar. Eller hur? Är det någon som tycker det är lätt? Ja, jag såg en hand där. Gud välsigne dig. Då kan du ta över det här. Alltså att Gud är både fader, son och ande. Att han är tre men ändå en. Och även om det är svårt för oss att begripa så är Bibeln ändå väldigt tydlig med att barnet som föddes, människosonen som vandrade omkring och gjorde gott och hjälpte alla som var under djävulens våld, världens frälsare som dog på ett kors och sedan uppstod igen, att han är inte någon annan lite mindre Gud än den allsmäktige Guden som är himlen och jordens skapare. Det är en enda Gud. Det är Gud själv, den enda Gud som existerar, som föds av en kvinna och blir en människa för att rädda den värld som han älskar. Det är Gud själv. Det finns liksom ingen annan Gud, det finns inga nivåer på olika gudar, det finns en Gud. Och det är han som föds in i den här världen. Sonen, skriver Hebreerbrevets författare, är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Vad betyder det? Det betyder, som det står också i den engelska översättningen, han är en exakt representation av vem Gud är. Allt vad Gud är ryms och uppenbaras i Jesus Kristus. Allt. Det finns liksom inga dolda sidor hos Gud som inte är uppenbarade i Jesus Kristus. Utan han är allt vad Gud är. Och vill du lära känna Gud så är det Jesus du ska lära känna. Han är allt, den fulla representationen av vem Gud är. Allt. Och grejen är att du kan inte bara gå till Gamla testamentet och läsa om Gud där och så tror du, nu har jag det. För du behöver få tag på Jesus för att fatta vem Gud är. Du behöver få en personligt möte med Jesus Kristus för att du i ditt hjärta ska förstå vem Gud är. Han är evig fader. Han är inte bara mäktig och väldig Gud, utan han är en evig fader. Och de här båda sidorna av Gud, de finns liksom parallellt genom hela skriften. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det är den väldige och den mäktige, ibland faktiskt rasande guden, som har makt att göra exakt vad han vill, hur han vill och när han vill. Det är den Gud som får bergen att skaka, som fienden flyr ifrån. Och den kärleksfulla fadern som gör allt för sina älskade barn. Wow. Jag tänker på kung Davids ord i psalm 91. Där står, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Alltså, säger ju några saker här om du säger, han är den högste. Det betyder att det finns ingen auktoritet i universum som är högre än Gud. Det finns liksom ingenting som han behöver böja sig under. Det finns ingenting som står över vår Gud. Och han är allsmäktig. Alltså han har all auktoritet. Han är universums högsta auktoritet. Han är dessutom allsmäktig. Han gör vad han vill. Han gör hur han vill och han gör det när han vill. Och det skulle kunna vara en ganska obehaglig kombination. Tänk att ha all makt, all auktoritet. Finns ingen som kan säga emot dig. Finns ingen som kan stoppa dig. Finns ingen som kan hindra dig. Och du kan dessutom göra precis allting. Det skulle kunna vara, om det var en människa, skulle vara en väldigt obehaglig människa. Eller hur? Det skulle vara en Gud att bara frukta och bäva inför. Det skulle kunna vara någonting fasansfullt. Men han är, som David säger också, min Gud som jag litar på. Det som David vill säga är, jag vet att hans faders hjärta klappar för mig. Jag vet att han vill mig väl. Jag vet att han älskar mig. Jag vet att jag är hans. Och det är ju där Jesus börjar när han ska lära sina lärjungar och oss att be. Vilken attityd vi ska ha i bönen. Han börjar inte i det stora och väldiga. Han börjar med vår fader. Fader vår som är i himlen. Sen kommer det väldiga. Låt ditt namn bli helgat. Det betyder att bevisa dig helig Gud. Och då skakar jorden. Men det börjar när fadern vår, pappa. Det handlar om den Gud. Vi talade om det här i somras när vi pratade om de här mindre profeterna i Gamla testamentet. En del kommer ihåg det. Det är ju liksom den här guden som är förtvivlad. När hans barn vänder sig bort ifrån honom, går sina egna vägar. Det är han som ropar ut, det var ju jag som lärde dig att gå. Nu sjöng du för en liten stund sedan. Evige fader, evig är din strålglans. Kommer du ihåg vad vi läste nyss i Hebreerbrevet? Sonen är utstrålningen av Guds härlighet, strålglansen. Evigt är ljuset från Betlehem. Det handlar om ljuset och kärleken från en fars varma hjärta som kommer till varje människa som sträcker sig mot honom. Som kommer till varje människa som längtar efter förändring, som längtar efter förvandling. I varje hjärta, armt och mörkt sjunger vi en annan sång. Sänd du en stråle blid. En stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Den fjärde titeln, han är fridsfursten. Eller engelskan, Prince of Peace. Och vad den här världen längtar efter. Frid och fred. Jag har en sån här nyhetssammanfattning som drar ihop liksom en massa nyheter som man kan läsa på 2 minuter på morgonen om man vill. I morse var det rätt eländigt. Trump ska ta tillbaka Panama-kanalen och Putin avrättar folk. Och det var bara sånt. En lista på elände. Ibland skulle man känna att man skulle avinstallera allting. Utom den här appen som håller reda på när jag ska vara här och predika. Och den här världen längtar efter att våldet och krigen ska ta slut. Jag tror att människor i vår stad också längtar efter att få slippa att vara rädd. Att slippa tänka tanken, törs jag göra det här när man vill gå ut på en liten promenad 21:30 på kvällen? Törs jag det? På många språk så är det samma ord, de allra flesta språk tror jag, så är det samma ord för frid och fred. Svenskan delar på det. Och ändå hör de ihop. Det är någon som har sagt, jag minns inte vem det var, men det är bra sagt. Frid på insidan för med sig fred på utsidan. Hur jättebra. Frid på insidan för med sig fred på utsidan. Barnet som föddes skapar både frid och fred. Och en dag så är hans herravälde så stort och så manifesterat att Bibeln säger att då kommer vapnen att smidas om till jordbruksredskap. Det står faktiskt det. Vet du, den här akornen, den ska vi liksom ha plöja upp fälten med så vi kan odla pepparrot igen i Enköping. Amen. Ja, det är gott. Pepparrot är gott. Amen. Allt som påminner om våld och hat och krig kommer att brännas upp. Det var den här texten, sammanhanget säger. Men det han gör, barnet som föddes, börjar inuti oss som vill tro på honom och som vill följa honom. Och vet att Bibeln talar om en frid som sträcker sig bortom allt mänskligt förnuft. Alltså en frid som finns där även när den mänskligt sett inte borde finnas där. Bekymra inte för något. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Det är liksom de här tillfällena när man säger, fattar du väl att du inte skulle vara så där lugn och harmonisk just nu? Fattar du väl att det är ju jättejobbigt nu? Fattar inte du att det är läge för oro och förtvivlan och hysteriska utbrott? Det är det som gäller nu. Och så finns det en frid som liksom går över förnuftet. Som bara ligger där och pumpar ifrån Guds hjärta in i ditt liv. En frid som går rakt igenom allt sans och vett skulle man också kunna översätta. Därför att evangelium är en dårskap för den här världen. Det är precis det handlar om. Någonting som går över människans förnuft. Det här är större än vad du fattar. Fattala du. Så vad är julens glada budskap? Jag tänker att det är det här. Att nattmörket ska vika där det nu är ångest. Jag tänker att det folk som vandrar i mörker ser ett stort ljus. Och de som bor i skuggans land, där strålar ett ljus fram. Och jag tänker att det handlar om att därför ett barn har fötts åt oss. En son är oss given. Och han ska kallas underbar rådgivare. Mäktig Gud. Evig fader. Och fridsfurste. Och därför älskade syster och bror, res dig upp. Låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Mörker täcker jorden. Ja, men det är så. Vi vet att det är mörkt. Töcken omger folken. Men över dig ska Herren stråla. Över dig ska hans härlighet visa sig. Amen.